Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Lille Lördag. Det var ju en väldigt lyssnad och vad ska jag säga, omdebatterad podd förra veckan.
Verkligen.
Efter Bing Cat Gate.
Precis.
Och jag tycker det är spännande det där psykologiska fenomenet som alltid sker under drev. Det blir någon form av masspsykos och sen så är plötsligt så här, andas folk ut och sätter sig och tar en kaffe och börjar säga, oj, ja, det finns ju å andra sidan fler nyanser och flera sätt och flera tankar och bla bla bla. Och så börjar en liten ny minidebatt i svallvågorna. Och det händer ju även i det här fallet.
Ja, precis. Det är ju alltid, det är som en pendel som liksom slår kraftigt först åt ena hållet och sen så liksom går det lite tid och så börjar folk liksom nyansera sig. Och så kommer nästa generation människor in och diskuterar, eller folk är ju alltid vända på det liksom. Och så slår pendeln lite tillbaka och så är det rätt tyst. Och sen är det över liksom.
Ja, men jag tänkte på det. Jag hjälpte min sons tjej lite med argument kring varför liksom demokratin är lite skadad och hotad och sådär, vad gäller hur anonym man kan vara på nätet.
Ja.
Vilket är jävligt lätt liksom. Och eftersom man kan vara så anonym och byta identitet så snabbt, så är ju inte heller människor särskilt rädda för att, vad ska man säga, spy ut sin galla. Just i skyddet av det anonyma så är människor heller inte rädda för att liksom köra på och kräkas ut liksom sina fördomar, sitt hat, sina politiska åsikter, sina fördömanden, sitt kvinnohat framförallt är väldigt vanligt. För man kan ju bara, om man då slappa inställning som de stora plattformarna har, om man då ändå blir upptäckt, så kan man ju ganska lätt skaffa en ny identitet liksom. Och jag tror att när man kollar på människor som spyr allra mest, om man säger så, ut sina åsikter, så är det ju aldrig någon riktig bild på någon. De flesta står ju inte riktigt för sina hatiska åsikter, utan de har kanske 4 följare, de har liksom en identitet som inte riktigt går att spåra, vilket jag också tycker är, det kallas ju för dogpiling i USA, att man säger man sprider vidare en information som man inte har kollat upp.
Ja, men precis.
Det blir som en liksom masspsykos, att det kanske är någon desinformation eller någon, men bara ett falskt påstående, vad det än handlar om. Kamala Harris som är vicepresident i USA har råkat ut för mycket sådana grejer liksom. Men och att det följer lite samma spår i Sverige, att säga, lite som vi pratade om att man likar någonting. För så här, gud vad kul, like. Scrolla. Gud vad hemskt. Scrolla. Att det finns liksom ingen riktig,
nej, men det blir ju liksom
slöhet som vi har pratat om.
Ja, men det blir ju också som någon form av så här, vad ska jag kalla för, digitalt känsloliv som ett spädbarn. Eller liksom ett litet barn. Alltså så där håller man ju på liksom. Ja, vilket inte är egentligen en liksom rimlig liksom, sätt att agera i verkligheten. Och jag blir också så här, jag vi har fått liksom jättemycket både ris och ros, ska jag säga, rörande podden, men liksom till att börja med så måste ni som lyssnar förstå att så här, det blir rätt trist om det är en podd som bara, vad heter det, alltså låter exakt likadan och vi sitter och kliar varandra på ryggen och tycker det, för då får vi inte den här spännvidden utav liksom information och olika infallsvinklar. Jag tycker den är otroligt liksom avgörande för podden.
Ja, och jag tycker också att det är lite, ska man säga så här, ovanligt att tjejpoddar, får man säga så, har olika åsikter och vågar gå in i polemik och liksom, ja men kanske utmana varandra. Så att jag tycker det är den stora behållningen med att vi vågar göra det. Förstår du? Det är kanske mer vanligt bland män. Men det är liksom inget farligt som kan hända. Det är inte så här att jag och Anita går härifrån osams. Eller
nej, men folk är ju så rädda för dålig stämning. Så ja, att de liksom, man gör vad som helst för att inte uppnå en dålig stämning. Ja. Och det är så här, vi har känt varandra i 1000 år. Och det skulle aldrig hända att vi så här, i en diskussion skulle få oss att liksom aldrig mera prata med varandra.
Nej, då hade vi slutat prata med varandra för länge sedan.
Ja,
kanske det är bra.
Det är ju väldigt bra.
Det är väldigt många som har åsikter som själva har gjort liknande misstag.
Ja, gud ja.
Men det har man glömt bort.
Ja, men jag tycker också så här, jag har sett många liksom, ja, men journalister, skådespelare och så vidare som har då likat de här inläggen som har varit liksom anti hela festen och företeelsen. Men det är ingen som har liksom gått in i och diskuterat detta i hiphopkulturen eller andra fenomen som man då dyrkar och liksom är verkligen så här, ja, men som man dyrkar hela tiden i var och varannan möjlighet man har chansen att göra det. Då är det okej, men är det, ja, jag vet inte, jag tycker det är så komplext där. Det verkar som att det finns liksom en bild utav bland vad ska man säga, kaukasiska vita kvinnor att så här kunna tycka att allting är okej så länge det kommer från liksom en gettomiljö, att det är mycket mer förlåtande då, och liksom, då finns det ett scenario eller en situation eller någon form av livning som gör, tillåter och tillämpar det på ett helt annat sätt. Men när det kommer till vita människor, då blir det väldigt laddat.
Ja, otroligt laddat. Jag tänkte på det nu när jag låg och plöjde nya Snabba Cash igår.
Mm. Att det är ju otroligt fin serie. Alltså, de har lyckats så bra med säsong 2 så att jag trodde aldrig att de skulle uppnå det här.
Det var någon som skrev att den når inte samma höjder som första säsongen. Jag tycker nästan tvärtom. Jag tycker att den når nya höjder. För att den vågar ta sig an liksom, frågor som är så här otroligt vad ska jag säga, känsliga i Sverige just nu. Allt från så här barnmisshandel till jag menar, barnkriminalitet till manshat. Alltså, den är otroligt modern i hela sin utformning tycker jag. Allt från manus till fantastiska skådisar. Och det är också väldigt roligt personligt för mig måste säga. För att en av mina äldsta killkompisar, Johan Jonasson, han spelar ju Marco.
Just det.
Så liksom, vilken roll han än spelar så är han ändå alltid sig själv. Alltså, det är liksom, med hans röst.
Så här, det är lite så mycket P.
Va?
Det är lite så mycket P.
Ja. Nej, men jag tycker han är fantastisk i den rollen. Och den är väldigt liksom komplex och äntligen, tack du som har castat där, bra barnskådespelare i Sverige. Det händer inte ofta, ska jag säga.
Nej, men jag tycker det är så
fint.
Ja, men jag tycker det är så fint illustrerat. Nu har jag sett klart säsongen. Ja, jag matade på i helgen här. Och ja, den är otroligt liksom tragisk. Och jag hade verkligen så här, jag var lite så här, ja men torr i munnen, alltså lite så här, kände så här, gud för fan, de har tagit det här barnperspektivet och det där utanförskapet och liksom och det som blir så otroligt bra är ju när liksom att Leia då symboliserar de båda värdena och liksom balansen emellan. Hon är också en pendel som slår liksom ena sekunden är i orten och hur svårt och hur olika visioner och drömmar ser ut där jämfört med in i stan där det allt handlar om att göra en jävla exit och bli börsnoterad och sen så är man liksom där är Snabba Cash en helt annan liksom innebörd än Snabba Cash i orten. Och jag tycker de har verkligen, verkligen jobbat igenom det här manuset. Och det är så sjukt välspelat. Det är snyggt foto, Gansland, fantastisk regi. Och jag tycker att alltså, barnperspektivet gör så jävla ont. Mm. Man ser hur lätt det är att liksom det inte finns någon hemma, man fångas upp i den här konstiga liksom brödraskapet, det kunde lika gärna vara fotbollshuliganer eller whatever it is, men nu är det liksom knark och vapen liksom. Att man hamnar i en sån sfär så lätt.
Jag tänker på den unga killen Tim då, som i förra serien var yngre och liksom hjälpte då en gangster och hamnade i ungdomsfängelse. Och nu har han praktik då på ett kebabställe. Och så jämförelsen då när de här liksom gangsterkillarna kommer in och säger, ja, men jag respekterar om du vill vara clean nu och så här, men om du skulle vilja, så här är mitt nummer. Och så står man där, känner inga para, liksom kanske inte jätte...
Ja, tjejerna har blivit ihop med en hockeyproffs, ja. Alltså man känner sig värdelös. Mm.
Och sen är det bara liksom ett samtal bort, så är man inne i den där världen med para och spänning och... Nej, jag tycker också att det är viktigt som pojkmamma och liksom tonårsmamma att se de här perspektiven, för det är jävligt lätt att bli hemmablind. Liksom. Och i ett avsnitt så hamnar Leia, hon är ju liksom verkligen i knipa, behöver inte säga något mer, och kontaktar en gammal bankkontakt. Och då återkommer man till det här då, att när någon kvinna är i knipa, jag vet inte, jag har själv blivit utsatt för det här flera gånger, att man ber om hjälp, man är sårbar, och då ska det liksom genast anspelas på lite sex och lite gentjänster. Och många tror att det där förändrats jävla mycket med MeToo, men det tror jag inte alls. Om en man med makt ska hjälpa, då ska han ha någonting tillbaka, och det ska gärna vara liksom, gärna betalning med så här, din kropp, tycker jag. Hon visar en scen när den är så sårbar, att så här, de sitter i en pool och den här då bankmannen, ja, men han förklarar för henne då, just det, men kan vi inte bara ha lite mysigt först? Vi kan väl bada och ta ett glas champagne? Så här. Sluta, var inte så spänd. Den där återkommer ju liksom till kvinnor i historien. Så här, slappna av lite, bara ha lite kul. Så här, fem barn hemma, ingen lön, bla bla bla. Och hon liksom, man ser hur hon tampas med det där. Okej, okay, det är så jävla liksom lätt, men ändå svårt att bara göra hon till vilja, så får mina pengar att dra. Men att liksom, det går inte, jag kan inte gå emot min vilja. Och det, jag tycker det är jävligt bra att de väljer den också sidan i tv-serien. För ungdomar kollar ju på de här tv-serierna och får ju någon form av, vad ska man säga, moralisk också idé om hur saker och ting ska vara. Det ska man inte underskatta.
Nej, men det är ju mycket med moralen. Vi lever i moralens tidsålder och liksom... Moralismen är ju hög och utbredd, och liksom de här valen som vi inte fick någon liksom lärdom om moral, här hade det varit så givet för oss att säga, men det är väl bara att hångla lite, sen får man vad man vill.
Mm.
Alltså, när vi växte upp så hette det ju någonting att man gick sängvägen, som man kommer ihåg det. Man gjorde karriär genom att gå sängvägen.
Ja, ja. Och alla visste ju vilka som gjorde det. Man visste precis vilka som gick sängvägen. Ja. Ja, men, nu liksom ligger hon med den och den chefen. Så att, aha, oj, då blev det en liten snäpp upp på karriär. Alltså det var ingen som, det var så här, fanns inget dömman i det, kände jag. Det
både här, och skulle jag vilja säga.
For you, typ.
Det var väl för dem som stod under. Det här var ju chitchattet. Ja. Så här, hon hade aldrig... Och jag vet även killar som gick sängvägen. Det fanns en kille som hette Klas. Han kallades för Klas Klättermus då.
Ja, det är så himla lydigt att allt ska framstå som att det är bara kvinnor som liksom använder ett, så här, vad ska man säga, liten genväg till toppen. Det är klart att killar också gör det.
Ja, men det är klart.
Jag vet flera kvinnor... som inte har tackat nej.
Nej. Ja, men Snabba Cash finns...
typen. Ja.
Precis. Snabba Cash finns alltså att se på Netflix. Sen vill jag också göra, liksom, lägga en varm hand för dokusåpans historia. Jag var ju själv, skulle egentligen vara med i den, men jag är bortklippt.
Nej, det är sant.
Nej, men jag var där på Synk förra året på SVT. Och, eller om det var tidigt i våras. Och då pratade vi mycket om casting. Vikten av casting. Att liksom, det är ju castingen som gör en bra såpa. Ja. Och den, för det är ändå alltid liksom märkligt, tycker jag, på Kristallen när det går upp liksom producenter och liksom projektledare och allt vad det är. Men det är egentligen så här, utan en bra cast så har du inget program. Punkt. Alltså vikten av casting när det kommer till all typ av doku. Man pratar alltså från början då om Robinson och nu idag till Wahlgrens värld, och så spannet däremellan, vilka promenader och utvecklingstyper dockorna gått till och hur den har blivit rumsren. Exempelvis så intervjuas Horace Engdahl, som är liksom besatt utav Lyxfällan. Mm-hmm. Och liksom är så här, jag kan liksom i det här narrativet, i den här misären, i tragedin och sättet de berättar historien, han är liksom helt i, han älskar Lyxfällan på det sättet och undrar mm-hmm. liksom varför det här appellerar liksom till honom då som kulturman och egentligen inte alls. Men det är samma tragedier egentligen som utspelar sig som i litteraturen eller på scenen. Mm-hmm. Ja, men väldigt spännande. Så den vill jag också rekommendera, den går på SVT.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Förra veckan då så blev det ju känt att 22-åriga Mahsa Amini kommer från Iran. Att hon hade då blivit tillfångatagen av den moralpolisen som klampar omkring.
Exakt.
I Iran. Och hon hade då haft slöjan på osedligt sätt då. Och hon blev då misshandlad till döds och när det här kom ut då så påstod polisen att hon hade dött och knallfall 22 år gammal då på grund av hälsoproblem.
Ja, just det.
Precis.
Hälsoproblem att jag råkade slå ihjäl mig själv.
Och den iranska då, regimen har ju då producerat en film som de har lagt ut, där, som de har fikat då hur det här gick till. Och det här har ju gjort att iranska kvinnor och kvinnor över hela världen nu...
Och män!
Ja, äntligen. Det finns liksom fantastiska filmer på Instagram där män också står bakom det här. Liksom. Och de här iranska kvinnorna som är nu som demonstrerar och protesterar, de riskerar ju sina liv varje dag.
Ja, men nu har de stängt av internet där borta och människor dör ju på löpande band och det är ju totalt liksom mini-inbördeskrig liksom, om det här slöjförbudet. Och man har ju inte haft slöjförbud tidigare, utan det var ju sen Ayatollah Khomeini kom tillbaka till makten och sen har man liksom levt efter en helt ny sedlighetskultur. Ja, och det är ju sedlighetsroten som de kallas då, som åker runt och framförallt checka folk att de lever efter liksom, muslimsk standard var då. Men hur man har valt att tolka Koranen enligt...
Blygsam outfit då, som de uttrycker det. Man får inte tajta jeans eller färgglada kläder. Alltså allting måste ju ske enligt då blygsam nedtoning, om jag förstått rätt. Ja, och problemet är ju att de här lagarna som instiftades faktiskt redan 1979, de har ju... Den sedlighetspolisen har ju haft väldigt svårt att få kvinnor att följa de här lagarna. Man har då liksom gått emot lagarna och det har ju varit lite utbrett. Det har ju varit så att kvinnor har ju gått ut på stan utan sina sjalar och i färgglada kläder och bla bla bla. Så att det handlar väl också om att de skulle på något sätt visa ett statement, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. Och helt enkelt så Mahsa dog, men det här har ju liksom skapat olika oerhörda protester. Och jag tänker att vi ska prata med en som har koll på läget och slöjans innebörd. Och det är journalisten och författaren Elaf Ali som vi ringer upp nu. Hej Elaf, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Berätta lite vem du är.
Jag heter då Elaf Ali och jag är journalist. Och förra året så släppte jag min debutbok som heter Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersförtryck. Men annars så jobbar jag med lite allt möjligt och skriver för Svenskan och frilansar och sådär. Men har för många så blir jag väl en bekant person efter min bok som handlar om hedersförtryck och att leva fängslad typ i ett fritt land, som jag också beskrivit det som.
Har du någon kontakt med några vänner eller liknande journalister i Iran? Hur ser läget ut där och vad är det som har hänt?
Ja, men så det som händer där är ju att Iran lever ju under alltså ett politiskt styre av islam, så att det är sharia lagar som styr. Så att även om vi ser slöjan just nu som symbolen, så är det ju så att kvinnor i Iran får ju inte heller lämna hemmet utan en mans tillstånd, om det är pappan eller deras man. De får inte cykla, de får inte simma sig öppna hav, och sen så får de såklart då inte gå runt utan sjal. Så att det är mycket som kvinnor inte får göra, och jag antar att slöjan är liksom den symbolen man lättast kan visa sitt motstånd mot förtrycket med liksom.
Ja, men trots de här hårda lagarna så har ju då den så kallade sedlighetspolisen haft svårt att få kvinnor i Iran att liksom följa de här reglerna till punkt och pricka. De kanske har haft en sjal, men de har visat lite hår. De har haft färggrada kläder och de har inte lyckats tygla massan. Det är väldigt modigt av alla de här kvinnorna. Vad tror du att det beror på att unga kvinnor, tror jag framförallt, och rätta mig om jag har fel, vågar trotsa regimen med risk för sitt liv?
Alltså, jag sitter också och tittar på de här klippen och tycker att de är så otroligt, otroligt modiga. Mm. Och det är flera som man har sett på de här klippen som man sen ser typ dagen efter så här att nu är den här tjejen död som var med där. Så att det är ju verkligen med livet de går in. Och jag tror att det verkligen handlar om det här att man lever men man är inte levande. Och vad är vitsen om att leva om du inte får vara fri? Och jag tror att det är svårt för oss att föreställa sig, men jag kan ändå förstå det. Och jag, även om man sitter hemma och bara ser klippen på nätet, tänker man alltså att de vågar. Men å andra sidan, vad fan, livet värt att leva om du inte får egna val, om det inte ser ut som du vill, om du inte får säga vad du vill, alltså jag vet inte, alltså då kanske man hade ställt sig där ändå och kämpat för sina rättigheter för att en dag kunna bli det, alltså för att vi vet ju av historien att det är så vi har kunnat gå framåt, det är så vi har fått rättigheter, genom att kämpa, inte genom att sitta hemma och vara rädd liksom. Mm.
Men om jag, finns det en skillnad då? För att jag vet i alla fall i, om man nu pratar om liksom judendomen, att det är liksom jättemånga i alla fall i mellan liksom Israel och Palestina, den nya generationen som vill få slut på kriget och konflikten. Och hur ställer sig liksom den unga generationen i islam till det här, alltså sharia-lagarna?
Ja, men jag tror ändå man måste känna till att islam är en jättestor religion, och så som det ser ut i Iran och exempelvis Saudiarabien är ju inte så som islam i exempelvis Indonesien eller andra länder, även Irak. Jag menar, jag var i Irak så sent som 2019, och där har ju absolut inte alla tjejer slöja, för det finns till att börja med inget krav där, och sen så ser du killar och tjejer tillsammans i gallerierna och sådär, och det är Irans grannland, men det styrs inte av islam så som Iran gör. Så att det är liksom det politiska styret, och jag, när jag pratar med släktingar och sådär, så är de såklart emot det, för att de vill ju också vara fria. Det är inte så att unga generationen vill leva sådär, men ibland har man inget val än att bara rätta sig efter reglerna. Men jag ser ju hur de ser ut när de är själva eller på fester för bara tjejer och sådär. Så att jag tror att, eller jag vet ju att så som styret ser ut i Saudiarabien och Iran sticker ut även jämfört med andra muslimska länder, så att jag tror inte det är faktiskt många som vill ha det sådär.
Nej.
Men det är ju lite som du säger, vi kan inte föreställa oss hur det är att vara kvinna och leva i Iran. Jag tänker på valutgången här nu med Jimmy Åkesson och hans partikamrater har ju ofta kritiserat slöjan, och det har ju varit en het potatis i åratal även i Sverige. Vad säger du om det politiska klimatet, och hur tycker du att vi kvinnor här i Sverige ska förhålla oss till den här frågan?
Ja, alltså när det gäller slöjan och kanske även så hedersförtrycket, så tycker jag att även om högersidan har tagit upp den mycket mer än vänstersidan, så upplever jag många gånger att högersidan tar upp den för att förövarna har den bakgrunden som de kanske inte är gillar så mycket, och att det inte handlar om att skydda kvinnorna primärt. Nej. Alltså det är inte det som är fokus, för att så fort när det är en kvinna i Sverige som har blivit utsatt för våldtäkt eller annat och gärningsmannen är etnisk svensk, då säger att de skriver att kvinnorna får skylla sig själva och sådär. Så att det har inte riktigt varit så här kvinnan i fokus, det har varit väldigt genomskinligt många gånger. Men sen har du då vänstersidan som inte tar upp det av samma anledning, för att förövarna har den bakgrunden som de vill stötta, som de menar är minoriteter och utsatta. Så att det har liksom varit att den ena sidan gör det av fel anledning och den andra anledning, och den andra gör det typ inte alls, eller försöker baka in det i mäns våld mot kvinnor och sådär. Och när det gäller slyan så är den komplicerad, för att den har ju fått lite olika betydelse för olika människor, där många ser den som en del av sin identitet och sin stil. Och jag kan förstå att man som etnisk svensk inte alltid tror man ska förhålla sig till den.
Nej.
Men det är också för mig skillnad på slyan, alltså plagget i sig, och kvinnan som bär den. Jag är emot slyan, men jag är inte emot kvinnan som bär den. Och varför jag är emot slyan är helt enkelt för att den, alltså som sagt, hur man än så här vrider och vänder på det och hur man än har för personlig åsikt om den, så kommer det ifrån att den är framtagen för att täcka kvinnan och för att kvinnan inte ska attrahera mannen. Och där är det också så att man inte ska ha på sig åtsittande kläder, och vissa tar det så långt som att du inte ska sminka dig, ha parfym och bla bla bla. Så att det är därifrån slöjan kommer. Det kravet finns inte på mannen. Mannen behöver inte täcka sig när han går hemifrån. Mannen behöver inte täcka sig för motsatta könet. Det är bara kvinnor som behöver göra det. Och då är det för mig svårt att lyfta upp det plagget som någonting feministiskt och någonting man ska hylla, för att jag som feminist kan inte göra det. Alltså, när det kravet också finns på män, då kanske jag kan börja tänka på det eller sådär, men just nu så, och det kommer sagt aldrig göra, men så för mig så är det enkelt. Och dessutom så tycker jag att det finns en skev bild av att den muslimska kvinnan endast är beslöjad. Det finns många muslimska kvinnor som inte är beslöjade, men i Sverige så fort vi ska lyfta en muslimsk kvinna så ska vi alltid lägga slöja på henne, om det så är i reklam eller när vi ska lyfta någon muslim, så är det alltid den beslöjade muslimska kvinnan. Men det finns så många muslimska kvinnor som väljer bort det, som är liksom muslimer, som många i Sverige kanske är kristna eller att man tror på Gud och sådär. Så att jag tycker att det finns lite okunskap och välvilja att vara god, men man kanske inte riktigt fattar faktiskt vad den står för.
Jag har valt att gå, att prata om det här, men också gå på den här manifestationen på onsdag 28 september klockan 17 på Norrmalmstorg i Stockholm. Och där kommer då Nooshi Dadgostar prata om alla politiska språkrör. Och ja, om man kan och vill tycker jag verkligen man ska vilja, så kom dit då och visa, eller var en röst för det iranska folket och kanske primärt de iranska kvinnorna. Men känner du att även männen eller de unga generationsgrej i Iran, där, för det är många killar som varit med på de här filmerna på Instagram, tror att det kommer kunna ske någon förändring, och hur kan vi hjälpa till?
Alltså det tror jag, alltså verkligen, man ska inte glömma männen, för att jag läste innan det här, men det här har ju pågått länge, och då är det flera män som har sagt att de tycker det är jobbigt att de måste kontrollera sina kvinnor. För det är ju också att det blir en så lite skev balans i relationen, där de inte kan vara jämställda för att staten inte tillåter det. Så att jag tror absolut att både bröder, pappor, män, alltså tycker att det här är också något som borde som det liksom borde få ett slut på, och jag önskar det, alltså verkligen.
Ja, jag var ute och gick och kollade på demonstrationen i helgen, och då var det, jag blev väldigt rörd och tagen utav det jag såg, och det var framförallt väldigt många både bröder, unga män och liksom pappor som gick, och det tyckte jag var väldigt fint och liksom
verkligen, alltså det är, många gånger så tror man att det är så här män mot kvinnor, men det är liksom de som styr mot resten av befolkningen typ. Så det borde man också få fram, att många gånger är männen på kvinnans sida också.
Mm.
Tack snälla Ella för att du var med. Vi hörs snart.
Tack så mycket.
Det finns så mycket jag vill veta mer om. Varför känns Ryssland så svårt?
Från folkets sida har förutsatt att har man makten så tar man för sig.
Och hur kan man undvika bråk på semestern?
Det är ju ingen som tar en liksom snapp på sitt senaste bråk. Liksom.
Och vad kan jag lära mig av BDSM?
Saker kan förändras under gången och jag har alltid rätt att säga nej.
Jag heter Peppe Öhman och jag är programledare för Vad vi vet idag. Podden där vi förklarar vad vi vet om aktuella ämnen på mindre än 5 minuter. Missa inte chansen att lära dig någonting nytt i varje avsnitt. Följ Vad vi vet idag i din poddapp så får du ett nytt avsnitt 3 gånger i veckan.
Ja, det är mycket jobbigt som händer i världen, men det är också mycket fint. Jag tänker att kärleken övervinner ju nästan allt, även för gamla tanter. Jag håller på bröllop och nio.
Jag har ju förstått att vara 50, det är ju som att vara 30. För det är då man går på så sjukt mycket bröllop. Ja, nu, alltså du har ju varit på så många bröllop.
Ja, alla kör ju på second time.
Eller third.
Jag har fortfarande inte lyckats ta en bild på mig själv i min outfit. Det blir alltid lite stressigt. Jag var väldigt fin i alla fall. Grön puffklänning. Nej, men det var en av mina äldsta och bästa kompisar, Kristina, som gifte sig med sin Alex. Och det är alltid så här att... Du vet, historien är alltid liksom, överträffar ju dikten. Men Alex har ju liksom mer eller mindre, han var ju kär i Kristina när han var 18 och de gick liksom, ja men umgicks samma gäng och hon bodde i Paris och sådär. Men det var inte hon så intresserad och nu lite senare i livet så när hon skilde sig så hördes de igen.
Men det är det jag säger, andra varvet.
Ja.
Det är då det händer.
Ja, och det är då också så här... När de köpte en likadan, när de köpte en varsin hund, samma sort. Och, men det känns, det är klart att det är grejer som uppstår, men när man har liksom redan gått igenom smällar och man kanske inte har gemensamma barn, alltså de ser ut som att på de här bilderna, jag har aldrig sett ett gladare bröllopspar, de ser ut som 20 år gamla, de är så lyckliga så det känns som, men gud, har jag någonsin lett på det där sättet? Fan, vilken befrielse att säga, vi väljer varandra av helt rätt orsaker. Och det finns liksom inget mjung. Det är inte så här, jag blir på smällen eller nu ska man göra det. Det är så här, vi väljer varandra för att vi älskar varandra och liksom, vi vill manifestera det.
Mm.
Det var liksom helt magiskt. Vi var på, de hade hyrt ett ställe som heter Borgen.
Mm.
Kungliga Borgen som ligger vid Gärdet. Som liksom ett rosa stort, jag menar fantastiskt sekelskifteshus. Så var det eldar och lampor och ljus och blommor. Och, ja, så gifte de sig i stadshuset och sen så kom alla då på fest. Så det var väldigt, väldigt härligt. Men så pratade jag med Kristina igår dagen efter. Och så pratade vi lite om... Ja, men jag kan tänka mig lite för barn, ja, men, även om man är vuxen och tycker väldigt mycket om den nya partnern, så tror jag alltid att man liksom hamnar i det där barnperspektivet, säger jaha, men gud, varför ska ni gifta, ni är ju 50, ni har redan varit gifta och jäd, liksom, så tror jag att det blir, att man blir, om mamma och pappa har varit gifta så tänker man kanske, ja, men gud, varför ska de gifta sig igen i vid klänning och göra en stor grej av det liksom. Men jag kan tänka mig det, jag vet inte.
Nej, jag har ingen aning, men absolut, säkert.
Ja, men det var så himla, himla fint. Och det var så, alla var så glada och lyckliga. Det var som hon sa också, under den här middagen så tror jag också att barnen förstod varför vi älskade varandra så mycket och varför vi ville göra det här, om de nu innan var så här, varför ska ni gifta er för? Och, men man har tonårssöner. Så att, jag blev verkligen smittad av deras kärlek.
Men det är ju fint, för att jag tänkte på den efter liksom jag såg bilderna och sådär på sociala medier, att jag tänkte såhär, gud, det kanske är först när man är 45-50 som man är liksom sig själv. Att man faktiskt gifter sig som sig själv och inte som någon liksom hopkok av så här, en förvuxen tonåring, nybliven liksom, mamma etc. Så många roller man liksom har iklätt sig runt 30. Jag var i alla fall inte färdig som människa när jag var 30. Det är väl, blir man väl aldrig. Men,
nej, men jag fattar
vad
du menar.
Jag känner mig mycket mer så här, jag skulle kunna kanske inte beskrivit mig själv, vem är jag? vid 30.
Nej, nej.
Utan att vara så här, kolla lite, lite liksom ängsligt på en kompis och så här, studsa mot den om det här kan stämma.
Mm.
Idag skulle jag faktiskt kunna säga så här, men det här är faktiskt jag. Mm. Och stå för det. Och det finns ju någonting i det med bröllop. Liksom, att så här, fan vad fint att det funkar.
Det var en väldigt stolt kärlek. Ja. Förstår du vad jag menar? Det var så här väldigt rakryggat och liksom festligt.
Livet är ju liksom inte en liksom lång, rak autostrada. Liksom, utan så här, de flesta har ju gått på ett par törnar vid 45-50. Mm. Och då kanske det blir så här, när man väl då står där på bröllopstrappan, då vet man, har tänkt alla de där tankarna och alla, sett alla farorna och gått igenom alla liksom snårskogar. Och så står man på andra sidan så bara, let's do it.
Mm, nej, jag blev väldigt uppfylld. Och lite nykär själv, måste jag säga.
Tänk, det händer då.
Ja. Och så var det någon film som låg ute på Insta Storgård och sa, Ossian, han var ju med, men han gick hem tidigare än mig. Han var så här, var det kul att dansa, mamma? Jag bara, vad är det nu? Ingen mer som ska reta mig för min tanta Lora dansstil. Men det såg ut som du tyckte var väldigt kul att dansa.
Men alltså,
så man blir bedömd av sina barn.
Du ska nog ha en sån här liten, vet du vad du ska ha? Du ska ha en liten kärleksnarr som går bredvid dig och berättar hur härlig kärleken är och hur härlig din sambo är och så vidare. För det är enda sättet som du så här klarar av att upprätthålla den.
Jo, men jag tänker att det handlar om så mycket, precis som du sa, att man är, vi, som för mig, jag är ju liksom plus 50 men ändå i småbarnsåren.
Mm.
Det är liksom, ju mer jag tänker på det, märkliga är det egentligen.
Mm.
För det ser jag på liksom Kristin och Alex nu, att så här, ja, de har sina hundar, det är klart att det är mycket med barnen, även fast de är äldre och vuxna och allting. Men hur fritt, liksom hur fri energin kring dem är och inte så här, okej, nu ringde polisen, så här, de hade hittat moppen där man snod, nu ringde Ilan och Bobo, alltså så här, det är ju hela tiden någonting.
Nu ska du swishas, nu ska du skjutsas, nu ska du hämtas, ja. Nu ska du lämnas, nu ska du tvättas, nu ska du,
ja,
du
ja, och de visste att så här, på hela den här dagen och kvällen och dagen efter så var ingenting som skulle liksom störa deras kärlek.
Nej.
Det är därför det är väldigt fint, tycker jag. Och jag har helt ändrat mig med det här att man inte ska fläska på eller vit klänning och liksom fixa håret och bla bla bla. Köp på, hur många stora fester har man i sitt,
ja, men det
liv?
Blir
om man
bra
har möjlighet.
Ja, men då är Frasse, ja, 16 när du är 60 då.
Ja,
ja, det blir ju perfekt.
16 dagar. Ja, men lite där tror jag som också ligger kvar lite, om vi ska prata nu om moral och att man ska vara sedesam och så här, att min mormors mamma blev gravid vid 38 med Arne och det var liksom en sån skam så hon lämnade inte Risatorpet typ under hela graviditeten för det var så pinsamt att de fortfarande höll på.
Ja, just det. Då, ja. För då måste man avslöja att man har legat, ja.
Precis, att man fortfarande håller på med detta snuskeriet. Och jag kan tänka att vi också uppväxte lite så att man ska gifta sig vid en viss ålder och då ska man ha de kläderna och det ska vara hiten och ditan. Och jag kan känna att jag har hamnat lite där. Jag bara, men gud, jag kan ju inte ha vitt på mig att gifta. Då får jag väl ha typ guld eller något. Så bara säger, men gud, vem fan bestämmer det? Ha på dig typ en banan om du vill. Det är det jag ska.
Övertygad.
Bananer i pyjamas. Ja, så det kändes väldigt upplyftande, tycker jag. Och det är bra med såna där små injektioner. Både för kärleken, men också för så här, okej, okay, we're not gonna live forever. Antingen så får man ta tag i grejer som inte är bra, eller också får man så här, gå vidare.
Nej, men vi har ju bestämt oss för att inte ha barn. Liksom, eller Joel får skaffa barn om han vill. Men jag kommer inte skaffa några mer barn.
Med mig.
Så, exakt. Biologiska liksom. För att jag
det är en
liksom,
jättebra idé.
Det är en jättedålig idé. Gud.
Jag vägrar att lämna ifrån den. Min lilla monchichi. Ta den inte.
Och så att ni skulle få ett brudbarn. Hur tänkte du där? Den lät jag tänka upp
för. Men du får ju... Jag bara, nej, det kanske, jag vill ha ditt ägg, jag vill inte ha mitt ägg.
Nej,
vänta, det gick inte. Nej, vi får se vad det blir för utseende på barnen. Kan vi,
nej, men alltså, jag är så här, för de, när, man liksom, när jag lever liksom varannan vecka liv med allt vad det innebär. Förlåt, jag måste ju säga, det är ju den bästa tillvaron av allt.
Mm, jag förstår det.
Om man inte liksom lever ihop med den personen som man liksom fick barn med och levt med sen kanske 10 år innan barn eller sådär, så man vuxit ihop och är tillsammans, då tycker jag liksom att då är varenda vecka livet oslagbart. Det är svårargumenterat.
Men bara slippa maten en vecka. Gode gud, det är ändå längtar efter. Nu, med Ilons träningsmani, du ska äta. Köper du köttfärs så vi kan äta lunch snart? Jag bara, men det är söndag, vi har precis ätit frukost, pannkakor, så här. Köper du köttfärs? Så man står den där, jag bara, du vet, jag bara kastar, jag bara slår den där pannan ut på mig, köttfärsen rinner. Nej, vi har precis ätit frukost, vi ska nu inte äta köttfärsgryta. Och sen så här, hela tiden, är det planerat för middag?
Men för också att han har sin tjej och bor hemma hos dig, så att du har ju liksom så här, du måste ju så här utfodra enligt storkoksprincipen.
Nej, och i morse så här, då är det jag som lagar middag med mig ikväll då. Jag bara, det är det första du tänker på när du vaknar. Nu ska det lagas gryta till kvällningen. Jag vill säga, gud, kan vi bara ta lite soppa? Nej, nej. Så det ska bli kul att se vad det blir för mat ikväll då. Nej, men när man har varit på en stor fest där alla är liksom lite äldre och gått igenom kärlekssorg, kärlekslycka. Så du vet ju, det är bara ett enda långt minilidande och däremellan så är det lite så här hoppborg.
Ja.
Ja, och då tänker man ändå så här, min liksom liten sammanfattning var ändå av den här kvällen att så här, ja, vi kämpar på, vi lär oss våra misstag, eller också så gör vi inte det.
Nej, men nu var väl din kompis Kristina, hon är väl också en brud som kanske inte älskar att ta plats, så hon gav platsen till många andra.
Precis.
Under tiden jag har varit på många bröllop där människor som då vill ta plats har försökt tagit plats, men sen har någon då bland gästerna tagit mer plats.
Men läxorna där i stor när människor friar då själva.
Ja, det är så jävla gränsligt.
Liksom man hör ju det lite då och då. Ja. Att mitt under middagen så här, då tog hans bror upp en förlovningsring och friade till sin fru. Men det finns en del människor som måste ha makt över narrativet.
Ja.
Som måste liksom för sig komma och säga, men då gör vi så innan. Nej. Vi gör inte så innan, för det var inte så kollektivt bestämt. Du fick någon trigger eller så här, någon ångest över någonting och skulle förändra hela historien.
Mm.
Och det har ju hänt också genom historien.
Det kan ha hänt någon gång.
Men det är det jag menar. Att så här, man måste ju liksom se på människor med så här förlåtande glasögon. För att jag känner så här, jag kan göra exakt samma misstag som jag gjorde när jag var 14 med liksom jobb, kärlek, vänner, bla bla bla. Men din historia från en annan svunnen tid, den är ju ändå ganska stark.
Men det är så, för jag blir så chockad när jag tänker tillbaka på vilket otroligt självförtroende jag hade. Alltså, vi ska inte glömma bort att jag var 3 äpplen hög, hade jättelockigt, krusigt hår och liksom ganska stor näsa när jag var tonåring.
Mm.
Och,
kanske inte high fashion som du är idag.
Nej, men alltså, jag var ju väldigt alternativ i klädstilen. Men liksom, jag hade ett självförtroende som att jag var liksom Guds gåva till mänskligheten.
Ja, och var kom det ifrån?
Ja, men det vet jag inte. Och framförallt så hade jag ingen liksom...
ensambarns...
Ja, men det måste ju vara det, för att jag har ju inte liksom gått och blivit ätstörd och jag tyckte liksom, alltså så här, och jag var liksom, jag vet inte, jag bara var jävligt nöjd med mig själv på ett rätt obehagligt sätt för alla andra.
Nej, men det kanske var så att du säger din stil och dina looks, istället för att så här, förminska dig själv och liksom skapa ett utanförskap, så tänkte du så här, I'm the shit. Look at me. Kolla på de där töntiga svennarna, så här, kolla mitt krus och min...
Nej, men jag vet inte vad jag trodde att jag såg ut som, för jag hade ju också sagt, ja, men jag, för att jag, du förstår, vet man kan ju ragga uppåt.
Ja.
Man raggar inte level.
Nej, utan
så jag raggade ju alltid uppåt.
Mm. Hur gick det, tycker du?
Nej, men med blandade framsteg skulle jag säga, för att jag tror många liksom som blev så här chockade över, alltså, så här, varför, vad fan?
Ja.
Hon är rätt kul.
Håll dig på mattan.
Hon är rätt kul. Under tiden andra bara så här, är du dum i huvudet? Men jag hade ju inga problem med att ragga heller på någon som hade någons flickvän.
Nej, alltså,
det var din moral.
Det var min
moralkompass. Var liksom där spann det runt. Det var helt okej.
Okay. Det är lite som så här trollemor skulle så här, ragga på typ Carl Philip.
Ja, men lite så. Ja, lite så.
Trollemor är alltså... det är ju min...
Det är din karaktär.
Min nemesis. Julafton, Trollemor, ni får kolla upp det själva. Ja, men det hände någonting. Du var i, jag gick väl typ i högstadiet, va?
Ja, jag var ju grav liksom vänstervriden. Ja. Alltså riktigt gravt vänstervriden.
Det var inte liksom grovt utan gravt.
Jag var gravt vänstervriden.
En gravad lax.
Nej, men jag var ju liksom otroligt vänster. Ja. Alltså idag skulle jag nog upplevt det som om Penny skulle bli så här woke-vänster, ja, all of a sudden. Och bara så här, vad fan håller hon på med? Mm. Inte klok i huvudet. Vi tyckte ju liksom, alltså vi ville ju stoppa allt. Ja. Vi var ju på gränsen till anarkister.
Stoppa allt?
Ja, men du vet, stoppa allt rörelser. Ja. Stoppa kärnkraften, stoppa nazismen, stoppa dig i en soptunna. Ja.
Stora frågor, allt skulle stoppas.
Allt skulle stoppas, ja. Det var mycket bättre om allt bara stoppas och samtidigt skulle vi vara anarkister. Det var liksom lite den inställningen vi körde med.
Och men vad kom de här gräsrots liksom känslorna ifrån?
Nej, vi läste ju Karl Marx, vet du. Det var riktigt pretto på den tiden. Vi läste ju liksom olika manifest och skrifter, olika kommunistiska liksom, kommunistisk litteratur, och tyckte liksom att så här, landet producerar vad landet behöver. Det var väldigt liksom, det var mycket så här att vi ska klara oss.
Utan snuskfarbrors glasögonen.
Exakt.
Ni upphöjde honom.
Precis, alltså, vi har ju flytt från kommunismen och kommit hit liksom, så det tänkte inte vi på.
Nej.
Det där var inte vi.
Gulag. Kul ställe.
Ja, men precis så här. Och liksom, det var väldigt snårigt. Och dessutom så hade då min kompis Åsa, hennes pappa var svenska lärare, men han var också aktiv i Miljöpartiet. Och Miljöpartiet var det absolut töntigaste vi visste på den tiden.
Stopp och belägg. Nej, men det var så töntigt. Det var som att säga, sätt på dig ett barkbåtar och gå omkring på stan och tror att du ska få ragga av typ någon med midi-tröja.
Ja, men du vet den här känslan som man har som tonåring när ens pinsamma pappa kommer. Och man måste så här sjunka genom jorden. Mm. Så var vi varje gång. I och med att Åsa liksom också pluggade på samma skola som hennes pappa jobbade på, så var det ju, det är också jätteinfekterat. Så man undvek ju att gå bort mot lärarrummet eller hans del utav av vad heter det, byggnaden.
Och toppluva med så här MP.
Ja, men och sen så var det hemma, så kom ihåg att det var ju rätt smart egentligen nu när vi ändå sitter i energikris. De hade liksom badvattnet kvar efter de hade badat, för då steg ju värmen upp från vattnet och då värmde det upp huset. Men det var ju ganska äckligt, tyckte man ju då, du vet hur man var som tonåring, att komma in och det var fullt med så här kallt badvatten. De hade mulltoa.
Va?
Ja, de hade mulltoa.
Det hemma?
Ja.
Den doften.
Den doften, ja.
Förpassas i någon form av... Nej, men gud, det var sensationellt. Då var de verkligen töntiga enligt oss.
Ja, men de var avantgard i miljösammanhang. Och liksom, det var mycket vägg. Alltså, mycket saker. Ja, vi var ju också såklart vägg. Ja, men vi ville ju inte vara vägg. Jag hatade att vara vägg, men vi var ju vägg.
Liten donken, han börjar i väskan. Så. Det här låter ju liksom, det här är ju sånt som är sexigt idag även på Östermalm.
Exakt.
Men som då var så här, ja, men det var en på skolan.
Ja, men det var ju liksom att någons pappa var hippie.
Man skämdes, alla var liksom, alla som fick erkänna politisk färg var ju Ulf Adelsson i så här blå randig slips.
Men verkligen så.
Var det verkligen. Ja, så det här var ju någonting sensationellt.
Ja, men det här var ju liksom riktigt pinsamt. Men sen så kommer i alla fall en dag fältbiologerna till stan. Det var väldigt roligt, för jag fick ett DM av Cissi Blanken som sa så här, herregud, fältbiologerna, kommer du ihåg hur mycket snygga killar det var? Jag bara så här, oh gode gud. Och det var något de där fältbiologerna hade lyckats få, så var det ju jävla armé utav snyggingar.
Så här hottis.
Herregud, och han som var ledare för de här snyggarmén som kom till skolan, han heter Paul. Med Å.
Bra namn.
Med Å.
Jaha, inte Paul. Paule. Lilla Påle.
Påle.
Ja, jag vet. Nej, så sånt konstigt namn.
Ja. Ah. Nej, men då han var alltså den tvålfagraste pojken jag någonsin sett. Han var 18 år. Att han hade tjej, det verkar jag inte ens ha ställt frågan om.
Nej, men det var inte viktigt. För du kunde ju... med dina looks och dina manners och din, och det man också trodde om ens ideologi som ändå var påhittad, så var det så här, jag kommer vinna över honom.
Ja, och då våra då pinsamma
nävertofflor.
Exakt, vad som helst. Vi var ju så här, helt plötsligt så bara kastade vi alla våra vänsterideal och då reclaimade Åsas pappas miljötänk.
Aha.
Så det var vi som liksom sparade badvatten. Det var vi som hade installerat en mulltoa. Det var vi som
sparade badvatten.
Ja, men för att få återanvända värme liksom.
Jaha, ni lämnade vattnet i badkaret för att det skulle värma upp huset.
Ja.
Den kommer jag snå direkt.
Exakt. Och det var vi använde det här. Vi tog alla hans jävla pinsamma maner som vi skämdes för 3 minuter tidigare. Till oss själva. Vi tillskrev oss allt hans för att vara ännu mer miljömedvetna, så att den här Paul då bara skulle älska oss. Mm. Och han tyckte väl vi var rätt så här, fan, de där tjejerna, de har koll på läget. Vi var med i Greenpeace. Det var Åsas pappa som var. Men det vi sa att det var vi. Ja.
Du gjorde en Cyrano de Bergerac. Du bad någon annan göra det. Men du måste också ha med dig nu här. Att om jag tittar på en bild på dig eller mig när vi är 14. Okej, vi kanske är gulliga. Men du kan ju tänka dig någon som är... Ja, det är som att ta Elon typ till så här, Pentium 2. Det är så här, det är avfärda som flugor. Det är så här, även fast man tycker så här, coola tjejer, de kör sin grej. Så det är ändå så här, därifrån till att du på riktigt trodde så här, det kommer bli jag och P-O-L.
Mm. Precis så. Och Paul då tänker att så här,
det är högförräderi.
Det är verkligen högförräderi. Han då bjuder in oss till ett läger på Vargön. Och Vargön ligger då strax utanför Vänersborg. Det är cirka 8 mil. Det är liksom en liten håla. Och det är rätt långt från Strömstad.
Fältbiologsläger. Vadå, ni ska så här, leta maskar och fiskar?
Vi ska då sitta och planera olika aktiviteter. Och, alltså, det var ju en aktivistgrupp.
Ja, jag fattar. Alltså,
vi skulle göra olika aktivistgrejer.
Rädda mörterna från typ Fyrisån.
Exakt, eller klistra fast dig på en väg.
Jaha, så här, krama träd, det var på den nivån.
Det var, fältbiologerna var ju de som kramade träden på riktigt.
Du kan krama mig, Paul.
Då tänkte jag så här, om du någon gång man kan snärja Paul, då är det på ett fältbiologläger på Vargön. Det här blir toppen. Och sen lilla ADHD-hjärna på det där.
Ja. Och på vilket sätt, hade du några planer? Skulle du liksom komma in i något... Tant Raffa-kläder, skulle du bara så här,
du vill inte veta.
Kunna varenda typ liten mask eller växa. Det där är ju fyrklöver ranka. Man ju använda när man får sår på benet.
Jag tror det räckte med att Paul hade en liten Ebba Grön-knapp på sin ryggsäck.
Aha.
Förr i tiden så hade man pins liksom, som man symboliserar vad man var. Idag skriver man ju det i sin bio på sociala medier om man är.
Som en liten bobhund idag.
Ja, och då på den tiden var ju musiken det som var identiteten.
Mm. Alla hade det. Hundratals hade vissa på sina väskor och konken. Hade han konken också?
Absolut. Och där satt en liten grön pin. Aha, han är punkare, tänkte jag. Det blir trevligt. Det blir trevligt. Hur som helst övertygade vi våra föräldrar om att det är jättebra idé för oss 14-åringar att åka tåg själv ungefär 20 mil och med 2 tågbyten för att sen åka till Vargön på läger som kostar typ 1 000 kronor eller vad det kostar, jag kommer inte ihåg.
Och hur gick samtalet hemma då? Så här, ja, kacken, vi vill åka på fältbiologsläger. Det var ju inte så här fotbollsläger, utan det var ju så här, helt plötsligt hade du liksom skolats om från typ Valkyria till mask.
Exakt. Ah. Nej, men det, mamma och pappa var inte positiva. Men jag tror miljöpartist pappan, alltså Åsas pappa, ringde till mina föräldrar och berättade och sa att det här var en jättebra idé och han skulle ta ansvar för det här.
Håller de borta från gatorna i Örebro?
Exakt, och det är mycket bättre än att vi skulle börja med droger och sånt. Och till sist så vanns väl mina föräldrar över och vi då hela och rena vinkade av våra föräldrar unisont på Strömstad tågstation.
Otroligt.
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 För att sen åka till Uddevalla och byta om till punk-outfit. Jag sminkar också mig med svart, du vet, kajal. Du vet, man måste göra så här outlines.
Som jag gör själv.
Så när man missar lite, så man måste göra munnen ännu större. Och så missar man lite då, så blir det bara växer munnen större och större och större.
Hej, är pandan från Australiens regnskog?
Mycket riktigt, likadant på ögonlocken.
Du gjorde inte om, utan du bara jobbade bara vidare.
Jobbade vidare.
Mm, jobbade över. Mm. Clown.
Och likadant på ögonbrynen. Sen hade jag då en stickad, stark turkosjacka. Håliga strumpbyxor, kort kjol och så Get a Grip skor. Och så såg lite mer dämpad ut. Jag tog i från tårna.
Mm. Den där munnen också.
Den där munnen som bara levde sitt eget liv.
Den gick i skogen, ledde fältbiologerna framåt.
Trodde du, va? Trodde jag också. Aha. Men vi kom fram till Vargön typ i 7 på kvällen på en lördag.
Vänta, nu måste vi andas.
Nej, men vi kommer fram till Vargön. Vi har kommit 6-7 på kvällen.
Bra jobbat.
Tack, vi klarade det. Mycket tågbyten och sådär. Mynttelefon var det på den tiden.
Just
också. Det. Men det är inte riktigt telefon.
Vad finns det här i skogen?
Du förstår att ens föräldrar bara släppte den och bara sa att vi skulle höra sig från oss. Ja, så när vi kommer fram till Vargön så är det ingen fältbiolog som kommer där, står där och ska möta oss.
Nej, det är en björn.
Det är ingen. Men vi går till mynttelefonen, får stoppa i våra små sekiner, höll jag på att säga. De här små mynten. För att ringa då till Paul. Och du svarar Pauls pappa rätt sur och jag frågar vad Paul är. Paul bor ju såklart hemma. Paul kommer till sist i telefonen och då berättar han att nej, men lägret är ju inte förrän nästa helg, tjejer, ni har tagit fel på helg.
Ni står alltså liksom ensamma i en skogsdunge. Tänk om det hade varit sent. Det här är ju förenat med livsfara.
Det här är ju oktober. Förstår ju hur mörkt det börjar bli. Klockan är 6-7 på kvällen.
Och munnen? Är den munnen är kvar. Påbättrad?
Det är ingen som vill prata med mig på varje gång för jag ser ut som jag gör.
Det är så filmiskt allting.
Det är så otroligt filmiskt. Och så fruktansvärt 40s.
Är det The Joker? Nej, han kommer först om 15 år.
Så då får vi gå tillbaka och ringa mamma och pappa. Fast det kommer jag på, nej men det är en jättedålig idé. För att då kommer ju de bara säga att vi ska åka hem. Och sista tåget är redan gått.
Hur trånande är det? För när jag går in här så känner jag så här. Det man kunde känna för äldre killar som jag gjorde till exempel för David Örebro. Liksom, det är svårt att beskriva.
Svårt att beskriva.
För det är både sexuellt, det är trånande.
Det river i kroppen.
I die for you, Paul.
Ja. Ja. Och i mitt huvud så var det ju bara han och jag. Alltså jag skulle conquer love.
Din kompis, henne skulle du bara mörda lite.
Vi var ju båda, kära i honom, fast jag var ju lite mer kär.
Det är också en grej som ni förmodligen inte pratade om. Nej. Utan det nämnde sig, må bäste kvinna vinna, och det var ju båda ni.
Exakt.
I varsitt galet huvud.
Precis. Ja. Nej, men så vi kom ju då fram till att det bästa för oss, det är att ta oss till Vänersborg. Till Paul, helt enkelt.
Åh, vad han längtar efter oss. Paul, han är 18, älskling.
Han är 18.
Han är inte 16 heller. Han är en myndig man som får rösta.
Ja.
Och då ska ni två så pygmer med pandasmink. Och sen, du fattar väl hur långt ifrån verkligheten här är.
Ja, men det är så fruktansvärt långt ifrån verkligheten. Och jag får också gå in på toaletten för att vi får ju inget gehör med den här looken. överhuvudtaget.
Så du bara så avsminkad diva från Dramaten.
Men du förstår ju också att man får tvätta bort så här kajal med så här kol i, med tvål och vatten. Att man ser bara ut som en sotarmurre.
Jobbar med inget händer, det blir bara värre. Till slut är det bara en stor kletig
massa.
Ja, som kommer dit.
Ja.
Älskar du mig nu? Paul? Nej, men du måste ändå, börjar du inte känna förlustens
vindar dra? Jag känner
ju
förlusten, men jag tänker ändå så här, vi måste överleva. Vi kan inte sova på en station i Vargön utomhus i natt. Vi måste ta oss till Paul. Det är det enda som driver i mig.
Bara lägg ner hela nya Ronja. Ta budgeten och lägg på Anita på Vargön.
Sen byter om, sätter på mina jeans igen, börjar se liksom ut som mig själv. Åsa hade inte så mycket smink morgonen, med sminka läpparna, kommer jag ihåg. Och här någonstans bestämmer vi oss för att lifta då till Vargön. Det vill säga landsvägslifta. Det är 90-väg och det är ju absolut bäcksvart. Så det enda, och vi har inga reflexer eller någonting. Så vi går då som två 14-åringar längs den här vägen. Jag tror faktiskt vi hinner gå ungefär nästan 2 mil innan någon stackars gubbe sent på kvällen. Nu är vi klockan långt över 10. Plockar upp oss och bara så här, vad gör ni här? Liksom, vi ska till Vänersborg! Till Paul! Och han skulle ju mot Vänersborg, men han skulle vidare. Han var rätt upprörd, kommer jag ihåg. Och vi åker i alla fall med honom. Han släpper oss på någon mack. Och vid macken kan vi då ta kontakt med Paul och säga så här, hej, vi är i Vänersborg. Paul och Pauls tjej. Och Pauls pappa kommer och hämtar oss på den här macken. Jag kan säga så här, Pauls pappa var inte glad.
Pauls tjej var super. Hon kanske tyckte ni var lite gulliga.
Ja, hon tyckte nog att vi var liksom
två fjortisar som är kära med en kille. Det har man ju ändå sett i Astrid Lindgrens värld. Så kan det vara, saltkråken och så där.
Paul satt då demonstrativt och tittade ut genom sin högra vindruta. Han tittade inte på varken mig eller Åsa på hela bilfärden. Och när vi kom fram till Pauls föräldrars hus, då gick han bara rakt in på sitt rum med sin tjej och sa inte ens godnatt.
Han trodde han skulle få ligga, men istället fick han...
men förstår du? Och Pauls
du kan
föräldrar...
inte fortfarande tyckt så här...
Nej, här någonstans börjar det liksom skava rätt
här
mycket.
Här börjar syran och börjar chiracka, så nu börjar breven luckras upp, förbrännas på bål.
Vi är också fruktansvärt hungriga, så vi måste ju också be Pauls föräldrar om mat.
Han är limpa och boj.
Nej, men de är så arga exakt hela tiden och vi inte heller var. Och att de måste bädda upp ett gästrum där vi ska sova. Och sen då...
Ska inte vi sova hos Paul?
Därifrån måste jag då ringa hem till pappa och mamma och berätta att ni måste komma och hämta mig i Vänersborg. Och då tar då, efter jag har pratat klart, tar då Pauls pappaluren och pratar med min och säger vilka fruktansvärt omoraliska barn som gör en sån här grej och vad har de för uppfostran egentligen? Och min pappa blir så arg.
Nej, inte din
så
pappa.
Det blev liksom exakt min pappa. Mm. Så
säg
det
till
blev istället. Riktigt dålig stämning. Om det var dålig stämning innan så var det katastrof nu.
Men det är också så här, tryck ner oss, sparka på oss, kasta oss till vargarna. Så här, ja, ni var två fjortisar, det blev inte särskilt lyckat. Men det är så här, inför föräldrar, så här, moralpaniken, hur har ni uppfostrat era barn? Det är ju fortfarande idag, om någon skulle säga det till mig, hur har du uppfostrat dina barn? Den tar ju.
Den
alltså.
Tar. Och min pappa var ju också helt... Så mina föräldrar var ju också i
chocktillstånd.
Ja, de hade ingenting med det här att göra. Nej men så sen kom pappa och hämtade oss dagen efter med mamma. De var inte glada. Det var inte den roligaste bilresa hem.
Den orenska tystnaden. Mm.
Sen blev det ett urträde ur fältbiblioteket.
Och kanske han gick med i Miljöpartiet.
Sen fick jag liksom höra den här historien då berättas om de här två fjortisarna som var så kåt på en fältbiologledare som hade lyftat till Vänersborg från Strömstad. Alltså den byggdes ut.
Jag
den
förstår,
skrönan.
Den blev mytisk.
Ja, precis. Så till sist så hörde jag den på någon fest i Uddevalla jag gick på gymnasiet där och då duckade jag. Alltså jag låtsades, jag skrattade med åt skrönan. Som att jag var en del av massan.
Du bara, kan vi testa kol-14-metoden? För det är inte jag. Nej, du kunde inte ens stå för
det. Nej, jag kunde inte stå för det. Så omoraliskt moraliskt var det.
Paul och min väninnas vägnar vill jag säga förlåt. Jag ska försöka komma upp något liknande nästa vecka.
Det tycker jag verkligen.
Kommer bli svårt, älskling. Det kommer bli svårt.
Med skammen.
Ja, men sista frågan här nu då. Nu kan ju två grejer hända. Rent historiskt och rent litterärt och rent i en själv. Antingen så bygger man ju upp ännu mer åtrå och kärlek för Paul, prinsen från Minsk. Eller också liksom, tar man på sig skammen som så här, vad fan det där, gud han var ändå så.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och du såg hans brallor. Han hade ju så här Manchesterbrallor och jävla konken så här, fan vad trodde han att vi skulle dit jävla tant. Och sen går man vidare inte ett dugg mer insiktsfull.
Nej precis.
Vilken var det du?
Jag vill gissa.
Det får vi svar på i nästa veckas podd av Lille Lördag.
Tack för att ni lyssnade.